الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا Välkomna Allah till ännu en lektion i denna välsignade bok i Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel 43. Och där så säger författaren Bab ikram ahlu bayti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayan fadlihim. Kapitlet att ära profeten Muhammeds släkt sallallahu alaihi wasallam och att nämna deras höga status och deras dygder. Vi har talat i tidigare kapitel om att ära sina föräldrar, att ära sina grannar, att ära föräldrarnas vänner, att ta väl hand om sin fru, att kvinnan tar hand om mannen och så vidare. Så att muslimerna har olika skyldigheter och vi ska känna till människornas olika status. Vissa människor har förträffligheter och har en dygd baserad på en viss gärning eller egenskap som de har. Och vi har ett ärofullt folk och det är profeten Muhammeds familj alaihi salatu wassalam, som också kallas för Ahlul Bayt. Ahlul Bayt är ett ord som ni säkert ofta har hört. Har ni hört det? Ahlul Bayt. Och vem är det som ofta talar om Ahlul Bayt? Shia, precis. Och vi kommer idag inshallah att klargöra vår syn på Ahlul Bayt och deras syn på Ahlul Bayt. Väldigt kortfattat. Vilka är Ahlul Bayt? Första frågan, innan vi ger oss in på de koranverser och de hadither som författaren tar upp. Sheikh Uthaymeen rahimahullah nämner att Ahlul Bayt kan delas in i två kategorier. Det vill säga profetens släkt alaihi salam kan delas in i två kategorier. De som var muslimer och de som var icke-muslimer. Vad beträffar icke-muslimerna så säger Sheikh Uthaymeen att de klassas inte som Ahlul Bayt. Spelar ingen roll om de var de närmaste släktingarna till profeten alaihi salam, så räknas de inte som Ahlul Bayt. Och ett bevis som Sheikhen nämner är då Allah subhanahu wa ta'ala citerar, eller då Allah nämner att Nuh alaihi salam säger Rabbi inna ibni min ahli. Min herre, min son är från min familj. Och då så svarar Allah innahu laysa min ahlik. Han är inte från din familj. Och det här var när Noas son valde att förkasta islam och valde att inte gå på arken och försökte ta skydd i berget. Så sa Noah till Allah subhanahu wa ta'ala att det här är min son. Han är från min familj. Och då så säger Allah nej, han är inte från din familj. Det vill säga han är icke-muslim. Banden mellan er har brytits. Så bara för att en person är nära släkt med profeten Muhammed a.s. så betyder det inte att han är en bra människa. Som profeten Muhammed sa a.s. som det har nämnts i Sahih Muslim, وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Att den som faller kort med goda gärningar kommer inte gynnas av sitt släktband eller sin härkomst. Det vill säga den som inte gör goda gärningar kommer inte på domedagen att gynnas av att han tillhör en viss släkt. Noas son kan inte komma på domedagen och säga jag vill in till paradiset, min pappa var profet. Nej, tyvärr du valde en annan väg i detta liv. Och det är vägen av Satan och vägen som leder till helvetet. Och det är den vägen du kommer att få ta. Och samma sak är det med alla människor. Det är gärningarna som upphöjer människan. Som gör en människa bättre än en annan gärning. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah säger att den mest ärofulla bland er hos Allah är den som är mest gudfruktig. Det är inte den som kommer från en viss familj eller släkt. Eller tillhör en viss status i samhället eller har ekonomi och så vidare, utan det är den människan som är mest gudfruktig. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala wa likullin darajatu mimma amilu, att alla kommer att ha nivåer i nästa liv baserat på hur de agerade i detta liv. Ju mera goda gärningar i detta liv, ju högre upp kommer du att komma i paradiset. Och ju mindre goda gärningar, ju längre ner kommer du. Och om valet var att inte vara muslim och att drunkna i synder, så finns det också nivåer i helvetet. Där vissa icke-muslimer är under, andra i helvetet. Och sen har vi den andra formen av Ahlul Bayt, profeten Muhammeds släkt, alayhi salatu wassalam. Och det är de som är då muslimer, de som är troende. Och från dem räknas också profetens fruar, alayhi salatu wassalam. De är också från Ahlul Bayt. De är också från Ahlul Bayt, som vi kommer att nämna i den versen som författaren citerar. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt i Koranen, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, att profetens fruar är deras mödrar. Profetens fruar är deras, eller de troendes mödrar. De kallas för de troendes mödrar. Så alla profetens fruar är som våra mödrar. Och de är då från profetens familj, alayhi salatu wassalam. Och de här verserna, författaren nämner här två stycken verser. Den första är från surat Al-Ahzab 33. Där så säger Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Allah vill endast rena er från det orena Ahlul Bayt, yani ni profetens släkt, och fullkomligt rena er. Den här versen handlar om profetens fruar, alayhi salatu wassalam. Om man läser innan versen och efter versen, så finner man att sambandet och sammanhanget handlar om profeten Muhammeds fruar, alayhi salatu wassalam. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i denna aya att Allah vill endast rena er från det orena. Och det orena betyder här synder och dåliga saker. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen att han har renat Ahlul Bayt. Han har renat dem från dessa dåliga egenskaper och från synder. Så den som påstår att profetens fruar alayhi salam var dåliga säger yani indirekt att Allah ljuger och har förnekat den här versen. Och varför säger jag detta? Jo, för att Shia, som också kallas för Rafida, i deras aqida, i deras dogmer, i deras trosuppfattning, så tror de att profetens fruar var dåliga. Och inte bara dåliga, att de var lösaktiga och att de hade fallit in i otukt. Och det här är buhtanun azim, någon otroligt stort anklagelse som de har kommit med. Må Allah förbanna de som säger så. Och den som säger så säger indirekt att Allah inte renade profetens fruar. Det vill säga den här versen i Koranen är fel enligt dem. Och de säger också indirekt att dessa, de säger då att Aisha och Hafsa och så vidare inte är våra mödrar. De är inte våra mödrar. Och då har de också förnekat Koranen. För Allah säger att de är våra mödrar. Taib. Och inte bara det. Sheikh Uthaymeen tar också upp ett annat argument. Och det är då Allah subhanahu wa ta'ala säger Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Att de smutsiga kvinnorna är till de smutsiga männen och de smutsiga männen är till de smutsiga kvinnorna. Surat Nur 26. Att yani, kvinnor som är lösaktiga gifter sig med lösaktiga män och tvärtom. Och då säger de indirekt hasha lillah att profeten Muhammed är oren. Och den som säger så är utan tvekan en kafir. Han är inte muslim och hör inte hemma i islam. Så det här är något väldigt farligt som Shia gör. Att de anklagar profetens fruar för dessa saker. Må Allah skydda oss, subhanallah. Och det här är batil. Profeten Muhammed alaihissalam frågades vem av människor han älskade mest. Vad svarade han? Aisha. Han älskade mest av alla. Så det här är en väldigt grov anklagelse. Och Allah subhanahu wa ta'ala har inte valt sådana kvinnor att vara fruar till någon av hans profeter någonsin. Som ulema säger att aldrig någonsin, från profeten Adam till profeten Muhammed, har aldrig någon profets fru begått otukt. Det här finns inte. Utan Allah väljer till de kvinnor som är yani trogna. Sen så säger också Allah subhanahu wa ta'ala i den andra versen som författaren citerar: وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Att den som högaktar Allahs regelverk, allt som har att göra med Allahs religion, så är det ett tecken på att hans hjärta är fyllt med Guds fruktan. Yani, ett tecken på att man är en person som älskar Allah, som fruktar Allah, är att man respekterar islam och allt som hör till islam. Man respekterar Koranen, man respekterar moskén, man respekterar haditherna, man respekterar allting som hör till islam. Och man respekterar också och högaktar också profeten Muhammeds familj alayhi salatu wassalam. Det är också ett tecken på att man har iman i sitt hjärta. En person som ogillar profeten Muhammeds familj och släkt, det här är en person som har grova problem med sin aqida. Och därför nämner också de lärda i sina böcker om aqida, om trosuppfattning och vad muslimerna tror, så säger de att från egenskaperna av Ahl Sunna är att de älskar Ahlul Bayt, de älskar profeten Muhammeds släkt, de högaktar dem och så vidare. Så det är från våran aqida att älska Ahlul Bayt. Och sen så nämner författaren en hadith från Yazid ibn Hayyan som sa att jag och Abu och Hussein ibn Sabra och Amr ibn Muslimin, vi begav oss till Zaid ibn Arqam radiyallahu anhum, som var en sahabi, som var en kompanjon till profeten alaihi salam. Så när vi kom till honom och satt med honom, så sa Hussein till honom: du, ja Zaid, träffade profet, eller du såg ofta profeten sallallahu alaihi wasallam, du hörde hans hadither, du stred tillsammans med honom och du bad bakom honom. Så du, Zaid, har sannoliken fått mycket gott. Kan du, Zaid, berätta någonting som du hörde från Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam? Då så sa han: ja bina akhi, son till min broder, wallahi, jag har blivit gammal, åldern har kommit, och jag har glömt bort vissa av de saker som jag tidigare kom ihåg från profeten alaihi salatu wassalam. Så det som jag berättar för er ska ni ta emot, och det som jag inte berättar ska ni inte kräva från mig. Och så sa han att en dag så ställde sig profeten a.s. bland oss och predikade på en plats mellan Mekka och Medina. Han prisade Allah subhanahu wa ta'ala och nämnde honom med gott. Och han påminde och uppmanade. Och sen så sa han: amma ba'd, för att fortsätta. Människor, jag är en människa. Innama ana basharun. Tiden är nära då Allah kommer att skicka sitt sändebud till mig, och jag kommer att besvara honom och jag kommer att lämna er. Det vill säga dödsängeln. Han kommer att komma till mig och jag kommer att besvara honom. Det vill säga jag kommer att dö. Och jag kommer att lämna två enorma saker efter mig. Det första är Allahs bok. I den finns vägledning, ljus. Så håll fast vid Allahs bok och ta den. Och sen så uppmanade han oss att yani vända oss till Allahs bok. Och sen så sa han: wa ahlu bayti. Och den andra saken är min familj. Jag påminner er vid Allah om min familj. Och då så sa en man till Al-Hussein, sa: är profetens fruar från hans familj? Och då så sa han att profetens fruar är från hans familj. Och så sa han att profetens familj är de som inte får ta emot sadaqa efter att han har dött. Och då så sa de, vilka är de? Och då så sa de är Alis familj, de är Aqils familj, de är Ja'fars familj och de är Abbas familj. Och så sa han att alla dessa får inte ta emot sadaqa. Och denna hadith finns i Muslim. Och det har också nämnts i en annan riwaya att han sa, jag ska lämna två saker efter mig, Allahs bok. Och det är Allahs rep, den som följer den kommer att vara vägledd och den som lämnar den kommer att gå vilse. Mashallah, finns många lärdomar i denna vackra hadith. Att dessa personer från ett tabi'in begav sig till denna sahabi Zayd ibn Arqam och satt med honom och de erkände hans förträfflighet. Att du har många dygder som vi inte har. Du har spenderat år med profeten al-Islam, du har rest med honom, du har bett med honom. Du är en man som har en förträfflighet. Och det här är en viktig sak som man ska känna till, som kommer att nämnas i nästa kapitel. Att man känner till människornas status. Att du inte kommer till en person som har studerat islam i 40 år och du behandlar honom som en lallare från gatan. Nej, utan känn till hans status. Känn till hans förträfflighet och visa respekt för honom. Och de ville då ta nytta av den här kunskapen som Zayd hade fått från profeten Muhammad alaihissalam. Men då så började Zayd med att ursäkta sig med att han hade blivit gammal. Och han hade börjat glömma. Och det ligger i människans natur att när man blir äldre så börjar man att glömma saker och ting som man kunde när man var yngre. Så han ursäktade sig med detta. Och sa att jag ska berätta vad jag minns. Det jag inte minns kan ni inte fråga mig om. Utan jag ska berätta någonting som jag minns. Och han nämner här en händelse. En berättelse. Som han upplevde tillsammans med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det var att de var ute på en resa tillsammans med Allahs sändebud alaihi salatu wassalam mellan Mekka och Medina. Och att profeten alaihi salatu wassalam predikade till folket. Vilket han gjorde ibland spontant. Så gav han en förmaning till folket. För att påminna dem om vad som var viktigt under den tiden. Och den som nämnde profeten alaihi salatu wassalam och sa, innama ana basharun, jag är en människa. Jag är en människa. Och så var alla profeter. De var människor. De var inte gudomliga. De var inte änglar. De var inte väsen skapade av ljus. Som vissa vilseledda sekter försöker att säga. Utan alla profeter var människor. Adam var en människa. Abraham var en människa. Moses var en människa. Jesus var en människa. Muhammed var en människa. Alayhimussalam. Och det här är viktigt för att det finns de som försöker att upphöja profeterna över deras status. Och säga att de är inhumana eller de är gudomliga. Som att Jesus skulle vara Guds son. Nej, han är inte Guds son, han är en profet. Eller att Mohammed skulle vara gudomlig av något sätt. Han skulle vara skapad av ljus och inte bara en människa. Eller han är odödlig, som vissa vilseledda grupper säger. Det här är fel. Nej, han var en människa. Men han var den bästa människan. Och han hade vissa saker som vi inte har. Och det var att Allah gav honom uppenbarelse. Men han var i slutändan en människa. Född av föräldrar. Och han säger att dödsängeln kommer att komma till mig. Och jag kommer att besvara hans kall. För att när profeterna ska dö. Så har profeten Muhammed nämnt. Att när dödsängeln kommer så får de valet. Att dö eller att fortsätta leva. Men i slutändan kommer de ändå att dö. Men de kan få lite uppskov. Att vänta med att dö. Men profeten nämner här att när han kommer så kommer jag att besvara hans kall. Och så säger han att jag kommer att lämna två saker efter mig. Som ni ska hålla fast vid. Och han nämner här Koranen och hans familj. Koranen är någonting som muslimerna ska hålla fast vid. De ska ta den, som han sa i denna hadith. Att vi ska ta den och vi ska hålla fast vid Koranen. Och han säger att den som följer Koranen kommer att vägledas. Och den som vänder sig bort från Koranen kommer att vilseledas. Och det här rådet är väldigt viktigt, mina bröder och systrar. att vi muslimer måste vända oss tillbaka till Allahs bok, till Koranen, som är den sista uppenbarelsen, som är uppenbarelsen som ska gälla fram till domedagen, där människan finner svar och vägledning på alla viktiga val som finns i livet. Så följer vi denna bok, så kommer vi att få ära, seger och vägledning. Och vänder vi oss bort från Koranen, så kommer Allah förnedra oss, och vi kommer att famla omkring i mörker, och vi kommer att gå vilse. Vilket tyvärr är det tillstånd som många av muslimerna idag befinner sig i. Är det inte så? Att de har vänt sig bort från Koranen. Vissa kanske läser Koranen, men de förstår inte vad de läser. Och de har inget intresse av att lära sig vad de läser. Om de ens läser Koranen, så är det bara för baraka, för att få välsignelse eller för att få hasanat. Inte för att söka yani andlig vägledning i Koranen, utan bara för att läsa den för sakens skull. Eller att ha Koranen som prydnad på bokhyllan. Eller att ha Koranen som vackra tavlor på väggen i vardagsrummet. Var det därför alla uppenbarade Koranen? För att den ska pryda våra hem? Var det därför alla uppenbarade Koranen? Nej. Det är inte en orsak till varför alla uppenbarade Koranen. Utan alla uppenbarade Koranen för att vi ska läsa den. Vi ska reflektera över dess betydelse. Vi ska förstå den. Och vi ska praktisera den. Vi ska sätta den i verket. Och vi ska sedan också sprida dess budskap vidare till andra människor. Så otroligt viktigt, mina bröder, att hålla fast vid Koranen. Speciellt i dessa tider av mörker, där man ser att många muslimer har halkat från sanningen. De har fallit in i grupper och sekter och följer någonting annat än det som Allah har uppenbarat. Och följer någonting annat än det som Muhammad sallallahu alaihi wasallam var på. Så jätteviktigt att vi vänder oss tillbaka till Koranen. Och det är inte bara ord som jag sitter här och säger, utan det är någonting vi måste ta på allvar. Vem av oss läser Koranen en timme om dagen? Vem av oss läser översättning, tafsir, en timme om dagen? Lyssnar på Koranen kanske en timme om dagen? Lyssnar på tafsir en timme om dagen? Vem av oss gör detta? Ha? Vem av oss kan öppna Koranen och säga, mashallah, jag förstår mig på 90% av dess innehåll? De här 10%, jag kan kolla upp dem. Alhamdulillah, då är du på khair, mashallah, broder eller syster. Vem av oss är på detta idag? Subhanallah, vi finner att många har vänt sig bort från detta. Och man sysslar med andra saker som inte finns nytta i. Så subhanallah, ya ikhwa, al-Quran, al-Quran. Vi måste vända oss till denna bok. Och vad som också omfattas av Koranen är sunna. Profetens vägledning, alayhi salam, hans hadither. Som han också sa i vissa hadither, att jag ska lämna två saker efter mig. Den som följer dem kommer inte att gå vilse. Allahs bok och min sunna. Det sa han en gång. Och här sa han Allahs bok, vilket också omfattar hans sunna, och min släkt. Så han sa här, wa ahla bayti, att man ska följa, eller man ska hålla fast vid hans släkt. Och vad menas med detta? Jo, det menas med att man ska respektera dem. Man ska ära dem. Och man ska känna till deras status. Inte att vi tror att de är felfria. Eller att de är också en högre eller på samma nivå som profeterna. Eller att hela islam handlar om att följa Ahlul Bayt. Nej, det är inte så. Utan vi känner till deras status. Vi ärar dem och vi respekterar dem. Mashallah, han kommer från profeten Muhammeds barnbarn. Från hans släkt. Han har en status hos oss. Det är en person som vi respekterar för detta. Om han är muslim och om han är religiös. Om han inte är muslim, om han inte är religiös, så har han ingen speciell status hos oss. Utan som han, Allah, vi tycker synd om honom. Att han kommer från profetens familj, men han har valt en annan väg än profeten Muhammad a.s. Det är en skam. Eller hur? Och tyvärr, det finns i vissa muslimska länder folk som yani, vad säger man, utnyttjar andra på grund av detta. När folk är sjuka, när folk är i behov av någonting, så säger de, du ska gå till den här mannen, han är helig, han är från Ahlul Bayt. Gå till honom, och när du kommer dit, han säger $100, $200, så ska jag göra dua för dig. Eller $500, $1000, ju mer du betalar, ju mer kommer jag göra. Och så vidare. Eller om du inte går till den här mannen, oh, du kommer drabbas av olycka. Han kommer se till att du drabbas av olycka och så vidare. Och sen den här mannen, du ser att han är långt bort från att följa Koranen och Sunna. Det enda han gör, han bara sitter och cashar in folks pengar. Och gör ingenting. Han kanske inte ens gör salat. Och sen folk går och de stryker på honom, han är helig och så vidare. A'udhu billah. Han är allt annat än helig, den här mannen. Om han skulle vara religiös och nära Allah så skulle han inte acceptera att folk beter sig på det här sättet. Han skulle inte ta emot folks pengar. Och han skulle se sig själv som, vem är jag att folk kommer till mig och ber mig om dua. Förstår ni? Så att det är viktigt att skilja på dessa saker. Vem som är en from person och vem som är en skojare. Som försöker att dra nytta av religionen. Och sen så bekräftade också Zaid att profetens fruar a.s. var från Ahlul Bayt. De var från hans familj a.s. Och sen så nämnde Zaid att Ahlul Bayt är de som härstammar från Ali, från Aqil, från Ja'far och från Abbas. Yani deras barn klassas som Ahlul Bayt. Fram tills idag. Det är också viktigt att veta att det finns folk idag som är från Ahlul Bayt. Som härstammar från profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Och från Ahlul Bayt kommer det att komma en stor man innan domedagen. Och vem är det? Al-Mahdi. Som kommer att styra upp muslimernas tillstånd. Och han kommer att vara en rättvis ledare. Och profeten Muhammed sa alayhi salatu wassalam att han kommer att ha samma namn som mig. Och hans far kommer att ha samma namn som min far. Och Allah kommer att korrigera honom på en natt. Och han kommer att vara rättvis och så vidare. Och han är från Ahlul Bayt. Naam. Och sen så nämnde profeten Muhammed a.s. en bestämmelse vad beträffar Ahlul Bayt. Och det är att de inte får ta emot sadaqa. De får inte ta emot almosor. Yani almosor är det man skänker till fattiga. Ahlul Bayt ska inte ta emot detta. De är yani yatarafa'un an hada. De ska inte sjunka till den nivån. För att när man frågade profeten a.s. Al-Abbas frågade profeten Muhammed a.s. om att ta emot sadaqa. Och då så sa han att du ska inte ta emot sadaqa för det är folks smuts. Yani smutset från folks pengar. Och det är inte halal för Muhammed eller Muhammeds släkt att ta emot sadaqa. Och det gäller fram tills idag. Så om någon person säger att men jag härstammar från profeten Muhammed a.s. på pappas sida självklart, så är det haram för honom fram tills idag att ta emot sadaqa. Och det kan bli jobbigt. Moskén, de bryter fastan. Dadlarna är sadaqa. Du får inte äta. Förstår ni? Någon hämtar någonting, sadaqa, du får inte ta emot det. Så att det får man vara på sin vakt på. Gåvor får han ta emot, men inte sadaqa. Och därför när man kom till profetens hus a.s. med någonting, man kom, varsågod, här är dricka. Så sa han, är det sadaqa eller gåva? Och när de sa det är sadaqa så gick han och gav det till någon annan som var i behov. Om det var gåva så tog han lite och gav till den andra. Förstår ni? Så att det är viktigt. Men istället för sadaqa så får Ahlul Bayt ta emot el khumus från krigsbyten. När muslimerna gör erövringar så får de istället en khumus delas ut. En femtedel delas ut bland Ahlul Bayt. Tayyib. Ja. Och de lärde nämner också här undantag om någon skulle vara i nöd från Ahlul Bayt. Han svälter. Det är självklart han får ta emot sadaqa. För nöden, yani, lättar på de förbud som finns. Det är en annan sak, men generellt så ska en person från Ahlul Bayt inte ta emot sadaqa. Sen så nämner författaren en till hadith i detta kapitel. Som berättas från Ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhuma säger att Abu Bakr sa Urqubu Muhammadan fi ahli baytihi. Urqubu yani ra'u wahtarimu wa akrimu. Här så säger Abu Bakr radiyallahu anhu att respektera och ära Muhammeds familj eller släkt. Yani, vad betyder det att ära Ahlul Bayt? Det betyder att respektera dem och att känna till deras status och att ära dem. Inte att vi ska dyrka dem. Som tyvärr Shia har gjort. Rafida. Vad gör de för någonting? De höjer Ahlul Bayt över deras status och över deras nivå. Till en gudomlig nivå. Nästan. Där de säger att vissa av dessa imamer från Ahlul Bayt, de känner till det fördolda. De har makten att styra över universum. De kan ge liv och död. Och liknande saker. Det är gudomliga egenskaper. Och subhanallah, det här är kyrk. Det är kufr, det är otro. Och ni har säkert sett de, när de gör dua ibland, de söker hjälp. De säger, ja Hussein. Inte som vi muslimer, vi säger ja Allah. Och Allah hjälp oss. De säger ja Hussein, som var profetens barnbarn. De åkallar honom vid sidan av Allah. Vad är skillnaden på honom och en kristen som säger, å Jesus? Det är samma sak, eller hur? Bara ändra på namnet. Och jag såg det själv. Jag gick runt Kaaba. Hela moskén i Mekka. Och de säger, ja Fatima, ja Hussein. Subhanallah. Vad är det här för religion? Och de säger vissa, Ramadan, de fastar inte, de bryr sig inte om någonting. De går på disco och allting. Sen när Ashura kommer, svarta kläder. Och de sitter i moskén och ska gråta och så vidare. Subhanallah. Du berättar för dem sorgligaste berättelserna om Mohammed al-Islam eller någonting. De bryr sig inte. Du berättar lite om Hussein. De börjar skaka och skrika och gråta och så vidare. Subhanallah. Yani hela islam handlar om Hussein och Fatima och Ali. Subhanallah. Det är fel. Nej, vi älskar Hussein, vi älskar Fatima, vi älskar Hassan, vi älskar Ali. Men vi känner till deras nivå. Och vi dyrkar dem inte. Utan vi älskar dem. Förstår ni? Så det är en viktig skillnad mellan sunna och shia. Att för dem handlar allting om Ahlul Bayt. Och de har påhittade hadither att profeten Muhammed ska ha sagt att när jag dör så ska makten efter mig endast vara i Ahlul Bayt. Ali ska ha makten efter mig. Och liknande saker. Och de har hakat upp sig på de här lögnerna. Och hela deras religion kretsar kring dessa saker. Och det är fel. Utan profeten Muhammed när han dog gav över makten till Abu Bakr. Indikerade på att han skulle ha makten. Och sen efter honom Umar och sen efter honom Uthman. Och sen kom Ali. Men de säger nej, Ali skulle vara först och så vidare. Och hela deras religion kretsar kring detta. Subhanallah. Nå. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel 44. Bab tawqir al-ulama wa kibar wal kibar wa ahlul fadl wa taqdimihim ala ghayrihim wa raf'u majalisihim wa idharu martabatihim. Kapitel 44. Att respektera de lärda, de äldre och folket av dygd. Att ge dem företräde över andra människor. Att ge dem ärade sittplatser. Och att visa deras status bland folket. Det här är också en viktig egenskap som vi talade om. Att känna till människornas nivå. Att respektera folk. Och det har berättats i Muqaddimat Sahih Muslim från Aisha radiyallahu anha att profeten Muhammad a.s. sa Umirna an nunzila an-nas manazilahum. Vi blev beordrade att sätta folk på deras nivå. Att ge folk deras rätta status. Och den här hadithen, det finns lite svagheter i den, men Sheikh Albani nämner att dess betydelse är korrekt och överensstämmer med islams principer. Att vi är beordrade att sätta folk på deras status. Och han nämner författaren en vers från Koranen och ett flertal hadither. Versen som nämns är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Säg, kan man likställa dem som vet och de som inte vet? إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُّ الْأَلْبَابِ. Det är endast folket med förstånd som reflekterar. Surat Zumar, vers 9. Här ställer Allah subhanahu wa ta'ala en fråga till människorna. Säg, Mohammed, säg till folket. Kan man likställa den som vet och den som inte vet? Det vill säga, kan man likställa al-alim och al-jahil? Den personen som är lärd i islam och den personen som är okunnig i islam. Kan man likställa dem? Är de exakt likadana? Har de exakt samma förträfflighet och dygd? Nej, det har de inte. Och här säger Sheikh Uthaymeen varför. För att de lärda är profeternas arvtagare. Al-ulama, varathatul anbiya, som profeten Muhammed sa. Att när profeterna dör så lämnar de inget arv efter sig. Det enda de lämnar efter sig är kunskapen. Så den som tar denna kunskap har tagit någonting stort. Som han alla. Så vad är de lärda? Vad har de för status i islam? De har statusen att de är profeternas arvtagare. De bär på denna tunga börda på sina axlar. Att förmedla islam till människorna. Att vara de som förmedlar Allahs religion till folket. Som vägleder folket till det rätta. Och varnar folket från det som är fel. Finns det en större uppgift i detta liv än detta? Gör det? Finns det en tyngre börda i detta liv än detta? Nej, wallahi. Och finns det en större dygd i dunya än detta? Nej, wallahi, det finns inte. Så profeterna, eller de lärda, har en otrolig dygd och förträfflighet. Och det här är självklart, som ulema säger, de lärda som följer Koranen och sunnan och implementerar det. Inte folket som följer bid'a och folket som låtsas vara lärda, eller de som har kunskap men inte praktiserar den och så vidare. De här har förlorat sin status. Utan vi talar om de lärda som kan islam och implementerar islam. Det här är de lärda som förtjänar att respekteras. Och han säger också här, Sheikh Uthaymeen, en annan farlig sak. Och det är att om man inte känner till de lärda status, och man börjar att förringa de lärda status, att kränka dem, att se ner på dem och att baktala dem, då leder det här till att folk inte kommer att ha tillit till de lärda. De lärda som förmedlar islam, som bär på islam i sina hjärtan, kunskapen som ska föra dig närmare till Allah. Om människorna tappar förtroende för de lärda, vad händer då? Då vänder sig inte folk till de lärda. Och folk har ingen tillit till dem. Och folket har då ingen källa att vända sig till för att få korrekt kunskap och vägledning. Och vad hamnar folk då? I mörker, och de går vilse. Eller hur? Så jättefarligt. Och därför säger Sheikh Uthaymeen att yani, kränka och förringa de lärda är indirekt att kränka och förringa islam i sin helhet. För folket kommer att vända sig bort från islam om de vänder sig bort från de lärda. Och han nämner också här en annan sak. Att man ska också respektera makthavare. Och inte heller förringa deras status. Vad händer om folket börjar se presidenten som värsta nollan? Alla skojar om honom, skämtar om honom, och han har noll respekt. De kommer kasta tårtor i ansiktet på honom, jag vet inte vad, som de gör i vissa länder. Ja? När folk sen ska hålla sig till lagen och göra vad som är rätt och fel, kommer de göra det? Då kan säga han, nej, ska vi lyda honom för? Han är värsta clownen och så vidare, eller hur? Så att man också känner till makthavarnas status i de muslimska länderna. Att man inte heller sänker deras status bland folket. En sak som också visar de lärdas förträfflighet och att de inte är som resten av människor. Hadithen vi nämnde, att de lärda är profeternas arvtagare. Samma hadith nämner att de lärdas förträfflighet över de som dyrkar Allah, som inte har kunskap, är som fullmånens förträfflighet över resten av stjärnor. Är de lika? Kan man säga att stjärnorna är lika stora som månen? Ja, ni, från därifrån vi ser månen och stjärnorna, nej. Utan de har en större förträfflighet som han Allah. Och till och med en hadith som många inte har hört säkert, så sa profeten Muhammed en gång att de lärdas förträfflighet över de okunniga är som min förträfflighet över er. Ja? Profetens förträfflighet över sahaba. De lärdas förträfflighet över de okunniga är som hans förträfflighet över resten av sahaba. Subhanallah. Och Sheikh Uthaymeen nämner också här en annan sak som visar på dygden av kunskap och faran av okunskap. Okunskap på islam kallas för jahil. Om du kallar en person för jahil, du säger till en person, du är jahil, kommer han att ta illa upp? Kommer han det? Även om han är jahil? Ja, eller hur? Han är okunnigaste människan, du säger till honom, du är så okunnig. Han kommer bli jättearg. Ja? Taib. Om du säger till en okunnig människa, åh, du har så mycket kunskap, du har så, mashallah, vilken koll du har på islam och så vidare, du kan så mycket, kommer han bli glad? Han kommer bli glad. Och det här, som Salaf sa, räcker i sig själv för att visa de lärdas förträfflighet. Att kunskap är någonting vackert och okunskap är någonting fult. Det är en svordom nästan. Att man säger till folk att du är en okunnig människa. Vi ska ta en till hadith idag. Och det är hadith Abi Mas'ud Uqba ibn Amr al-Badri al-Ansari radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: låt den som läser Allahs bok bäst leda folket i bönen. Ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah. Om de kan lika mycket Koran så ska det vara den som kan mest sunna. Om de kan lika mycket sunna så ska det vara den som utvandrade först. Om de gjorde hijra samtidigt så ska det vara den som är äldst. Och en man får inte leda en annan man i bönen i hans yani sultan, i den platsen där han har makt eller hans hem. Och han får inte heller sitta i hans hem på hans ärofulla plats förutom med hans tillåtelse. Och i vissa hadither, att låt den som var blev muslim först leda den andra i bönen istället för den som är äldst. Nej. Så den här hadithen bevisar också förträffligheten av de lärda. Förträffligheten av de lärda. Och speciellt de som kan Koranen. Att de är först. Al-Qurra, de som kan Koranen utan till, dess förståelse, att recitera den, att det är de som har den första positionen. När man ska be tillsammans, när man ska be tillsammans, vem är det då som ska leda oss i bönen? Profeten Muhammad sa alaihissalam, den som kan Koranen mest, den som behärskar, reciterar Koranen bäst och kan mest av Koranen, han är den som ska leda folket i bönen. Om man kan lika mycket Koran, till exempel vi 5 stycken som ska be, alla kan exakt lika mycket Koran, alla kan Juz Amma till exempel, vem är det då som ska leda oss i bönen? Den som kan mest sunna, den som kan mest hadithen. Låt oss säga att vi kan lika mycket hadithen, alla kan 20 hadithen till exempel, vem är det då som ska leda oss i bönen? Då är det den som är äldst, den som är äldst som ska leda i bönen. Och i vissa hadither, den som blev muslim först. Den som blev muslim först. Så. Och det här finner vi också i en annan hadith, Malik ibn Huwairith. När han och hans, våra bror eller kompis, var tillsammans med profeten Muhammad al-Islam och lärde sig islam. De blev muslimer samtidigt, utvandrade samtidigt och var exakt lika länge hos profeten Muhammad al-Islam och lärde sig exakt lika mycket. Koran och sunna och allting. Då så sa profeten att när bönen kommer ska en av er göra adan och den äldsta av er ska leda er i bönen. Den äldsta av er ska leda den andra i bönen. Och här finner vi också statusen av ålder i islam. Att ålder är någonting som spelar roll. Att man respekterar de äldre i islam. Och att man också respekterar de som har en sabiqa. De som blev muslimer tidigt. Det kan hända att du får mer kunskap än en person, men mashallah, han blev muslim 10-20 år innan dig. Du ska känna till en, du ska respektera honom för detta. Han har varit muslim längre än mig. Han kanske har mera goda gärningar än mig och så vidare. Jag känner till hans nivå och hans status. Om de är lika i detta, vilket är väldigt svårt, så ska det vara den personen som gjorde hijra först. Den som utvandrade från ett icke-muslimsland till ett muslimsland först. Ja. Och om de gjorde hijra samtidigt så ska det vara den som är äldst. Jag sa fel, det var Koranen och sen sunna och sen hijra och sen den som är äldst. Den ordningen skulle vara. Ja. Och i vissa hadither den istället för ålder, den som blev muslim först. Men det är väldigt ovanligt att du kommer finna det här. Alltså för det första, 2 personer kan exakt lika mycket Koran. Väldigt ovanligt. Och även om de kan lika mycket Koran, Man kollar också på att personen måste kunna utföra bönen korrekt, känna till bönens regler. Vad ska han göra om han gör någonting fel i bönen och så vidare. Det är också viktigt. Det har också en i'tibar. Ta med fråga. Om en person kan mycket Koran men han är ung. Och en person kan mindre Koran och han är äldre. Vem ska leda bönen? Den yngre. Nej, det stämmer. Den yngre ska leda bönen. Det fanns en sahabi, vad hette han? Han hette Amr ibn Salama, tror jag. Han fick leda andra sahaba i bönen när han var 6 eller 7 år. För han var den som var kunnigast i Koranen. Han ledde vad äldre personer i bönen. Och han var, han sa 6 till 7 år gammal. Mashallah. För han kunde mest Koran. Idag om du skulle sätta 7-årig pojke i moskén att leda bönen, folk skulle säga, vad gör du för något? Eller hur? Ja. Men kanske 7-åriga pojkar på den tiden inte är som dagens 7-åriga pojkar. Det enda de kan är PlayStation och Facebook. Alla måste. Så det här är de saker vi går efter. Taib, det här är de saker som vi går efter. Och sen så nämnde profeten alaihissalam att en man ska inte leda en annan man på den platsen där han styr. Och det kan vara hans hem, och de lärde sig, det kan också vara moskén där han är imam. Yani, om jag kommer hem till en person på besök och den här personen kan mindre Koran än mig, så är det ändå han som ska leda mig i bönen. Det är grunden, att han är den som är imam i sitt hus. Spelar ingen roll om imamen i Mekka kommer hem till hans hus. Förstår du? Han ska, eller han har mest rätt att leda bönen. Förutom om han säger, varsågod, du kan leda bönen till den andra personen. Taib. Och samma sak i moskén. Om en person är fast imam i en moské, han är anställd, och han kanske bara kan halva Koranen, och någon kommer på besök som kan hela Koranen, då ska han ändå be bakom och inte säga, men jag kan mera än dig. Nej, det här är hans sultan, han är den som är mest berättigad att leda bönen på denna plats. Och så sa profeten alaihissalam att han ska inte heller sitta på hans ärofulla plats i hans hem. Och det här är en etik som har att göra med besök. Om jag besöker en broder och han har en fin soffa till exempel, och kanske en soffa där han sitter, en pall till fötterna och så vidare, det är hans plats i huset, då ska jag inte sätta mig på den platsen förutom med hans tillåtelse. Om han säger, varsågod, sitt här, och han vill ära mig, det är en annan sak. Men det här är hans plats, jag sitter inte på hans plats. Man, jag respekterar folk på detta sätt. No. Så denna hadith nämner då dygden av de lärda i islam. De som kan Koran, de som kan sunna, de som blev muslimer tidigt och de som är äldre. Att det är folk som man ger företräde. Och om man ger dem företräde i bönen, som är det viktigaste som finns, det bästa vi gör, ska vi då inte ge dem företräde i andra saker? Ja? Som sahaba sa när de skulle välja khalifa efter profeten Muhammad i islam. De sa att profeten Alisam var nöjd att Abu Bakr skulle leda oss i bönen. Än i vår religion ska vi inte vara nöjda med att han leder oss i vårt världsliga. Så det är också en lärdom från denna hadith. Att när det kommer till att sätta folk på makt och positioner, att ge folk ansvar, så ska man också försöka välja de rätta människorna. Gärna folk med kunskap, med pålitlighet, med amana, är de som ska ha makten och de som ska ha positioner. För wallahi, för domedagens tecken är att man kommer att dela ut makt till fel människor. Som profeten Muhammad sa alaihissalam, att domedagens tecken är när en amana kommer att försummas, när pålitlighet kommer att försummas, och när man kommer att ge positioner och makt till fel folk. Så tänk på detta, att man inte sätter fel folk på fel positioner. Vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.